nasıl bu? Bitti bitti ekser oyun sir bir sustur. Artık son duhar iriye yaşa. So välkommen hit, exakt som du är.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Jag heter Caroline Ingeloff.
Och jag heter Jessica Widenström.
Och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om separationer och hur det blir för barnen när föräldrarna inte kommer överens eller är i konflikt med varandra.
Och ungefär 25% av alla barn lever med skilda föräldrar. Och hur man hanterar en separation är ju väldigt olika. Och ibland är man som förälder överens om en separation, att det kanske är det bästa. Och att kommunikationen fungerar ganska bra. Eller så är det så att man inte alls är överens om hur det ska vara och det kanske uppstår konflikter eller man känner att man inte liksom hittar ett sätt att kommunicera med varandra. Och hur barn upplever en separation kan ju också se väldigt olika ut. Och det är inte separationen i sig som skadar barnet utan att det är hur föräldrarna hanterar separationen som är avgörande för hur det blir för barnet. Och det som är skadligt för barnet på lång sikt är ju när det blir de här långvariga konflikterna där föräldrarna kanske inte hittar ett sätt att kommunicera. Och i dagens avsnitt så kommer vi att fokusera på hur det blir för barn där föräldrarna inte kommer överens eller är i konflikt med varandra. Och lite vad man kan göra som förälder för att förebygga det här. Och idag har vi bjudit hit några som har erfarenhet av att jobba med föräldrar i konflikt. Janna Hagberg och Maria Larsson. Vill ni presentera lite och berätta vad ni gör?
Vi kommer från stöd och behandling barn i Rosta. Som vi sitter i Stjärnhusen där. Och vi är ju några som försöker jobba med att göra förändringar för föräldrar.
Mm.
Så barnen ska få det bättre. Och vi tror ju att det är föräldrarna som behöver göra förändringar för att barnen ska få det bättre. Ibland kan man tycka att det är barnen som ska göra förändringar.
Mm.
Men vi jobbar mot föräldrar. Och då är det så att vi jobbar mycket med föräldrastöd på olika sätt. Och det här är ett sätt att jobba med BIF, barn i föräldrars fokus.
Mm.
Och det är ju ett material som kommer från Rädda Barnen. Det är de som har tagit fram det här och vi har valt att ta efter. Och sen har vi liksom fixat lite det här materialet så att det liksom ska passa så bra som möjligt för våra grupper. Liksom. Så att, men det kommer därifrån första början.
Och hur, jag tänker med BIF där, hur funkar det? Hur många gånger...
Det blir att vi har ju 3 gånger och det blir 3 veckor i följd man går BIF.
Mm.
Och man kan gå som enskild förälder och man kan gå som föräldrar i par. Men då går man inte i samma kurs. Man har olika grupper då.
Mm.
Så det är 3 gånger 1,5 timme med lite fika. Och sen är det kanske så att föräldrar vill ha mer hjälp. Men att då kommer andra erbjudanden efter det 3 gånger som vi belyser barnets situation.
Mm.
Så vi kommer inte diskutera någonting om konflikter i den här föräldrakursen utan det är utifrån hur barnen får, hur det blir för barnen.
Är det några enskilda samtal innan?
Inte i BIF-gruppen. Det är det inte utan sen om det blir efterföljande samtal då kommer vi ha enskilda samtal.
Mm.
Men det är liksom viktigt ändå det du säger där Jan, att bara just de här 3 träffarna, det är liksom en gruppverksamhet är det. Så där man väljer ju själv såklart om man vill dela med sig av någonting så personligt och vad man står i och så där. Man kör ju en presentationsrunda där man liksom berättar lite kort om sig själv bara, vilka barn man har så där. Men sen är det ju inte att vi går in på varje familj eller varje person som sitter. Utan det här är ju liksom allmänt.
Mm.
Barn i föräldrars fokus. Hur blir det för barn när föräldrar är i konflikt?
Mm.
På en liksom lite mer allmän nivå.
Ja.
Och sen kan man prata mer i de här efterföljande samtalen.
Den här BIF-kursen har funnits sedan 2014 tror jag i början. Och vi brukar ha ett tillfälle varje termin. Så det är liksom, men vår målsättning är att när det finns underlag till en grupp så ska vi starta en sån här BIF-grupp oavsett. Men det har varit, nu har det varit styrt till vår och höst.
Mm.
Så. Och gruppen består av 7-8 stycken. Inte större och vi försöker inte vara mindre heller. Men det, ibland blir det lite mindre. Men där ska vi försöka vara någonstans. Man kommer dit och de flesta föräldrar säger att det är skönt att få träffa andra föräldrar. Som sitter i för samma situation. Och Och det, man är inte själv i världen.
Nej.
Över det här. Och framförallt är det ju så att då en del säger också, vad skönt att inte prata om konflikten utan få prata om barnen.
Ja.
De kanske är bortglömda i det här allt som svåra att man ska ha, ta hand om.
Mm.
Så det är många som säger det. Jag tycker att det är bra.
Och om man är i behov av den här hjälpen då? Hur gör man för att få den?
Ja. Då är det ju så att utifrån socialtjänsten så måste man ringa mottagningsgruppen.
Okej.
Okay. Och anmäla det att jag vill gå den här BIF-gruppen.
Mm.
Och få det stödet.
Mm.
Få den hjälpen. Och då blir man hanterad i socialtjänsten som man hamnar till oss.
Mm. Precis, man måste få ett bistånd för att kunna få den hjälpen hos er. Så det krävs liksom att man gör en ansökan om det stödet.
Ja, så ser det ut idag.
Ja. Mm.
Det finns ju någonting i det där som du bara sa, det igen, att sitta i grupp och bara få, det vet man ju också med andra saker också. När man känner igen sig i andras berättelser och man, ja, det blir en tyngd i det, verkligen, när man delar. De här som sitter i den här gruppen, de delar ju det här, att det är svårt och tufft.
Ja.
Att vara förälder och man är i en separation som är konfliktfylld. Det är skönt att få dela det med andra.
Mm. Ja, och viktigt att få veta att man inte är ensam.
Ja, absolut. För även om man vet att man inte är ensam så kan det ändå kännas så många gånger när man sitter i det här.
Mm.
Att man är ensam.
Och vi har några syften med de här tre gångerna också. Vad det ska ge för föräldrarna. Och det är ju att man ska inge hopp. Det är inte kört. Alltså, utan det finns hjälp att få. Det går att komma ur det här på ett bra sätt. Och sen framförallt att vad kan jag göra som förälder? Inte bara, för ibland blir det en konflikt att man pratar mycket om den andra föräldern.
Mm.
Vad kan jag göra som förälder? Fokus på det. Det försöker vi ha fokus på. Ja.
Och jag tänker det där kan vi känna igen lite hos oss på föräldrastöd. För vi har ju föräldrar, vi har ganska många föräldrar som kontaktar oss. På föräldratelefonen till exempel. Som har just konflikter med den andra föräldern. Att man... Ja, men att man inte har en kommunikation eller att man känner att den andra föräldern påverkar mig på ett sätt och jag kan inte göra någonting åt det och det påverkar våra barn. Och man liksom... Så vi pratar ju också mycket om det där som du säger, att vad kan du göra? Du kan inte förändra den andra föräldern, men vad kan du göra för att förändra den här situationen? Och just det här med fokus på barnet.
Och det är väl kanske stora biten, det är syftet att synliggöra barnens behov i den här situationen. Det är det viktigaste kanske.
Det är klart, det är lätt att tappa fokus när man är i en uppslitande separation eller skilsmässa. Mm. Så tänker man att man tänker på barnen, men det är lätt att tappa fokus när det är så mycket känslor som tar över och det är så mycket som ska fixas och ordnas. Och det liksom funkar inte. Då är det skönt i de här grupperna. Då riktar vi fokuset tillbaka till våra barn.
Mm.
Hur blir det för barnen när det är på det här sättet?
Mm.
För det är lätt ibland att tappa fokus faktiskt som förälder.
Ja.
Det är mycket runt omkring.
Ja.
Mm. Och det förstår ju vi också att det är skillnad för föräldrar att någon blir lämnad och någon lämnar.
Mm.
Och det är en skillnad i en separation hur det blir för barnen.
Mm.
Så det försöker vi belysa i det här. Hur kan man jobba med de bitarna?
Mm. Vad är de vanligaste problemen, om man skulle säga, som ligger bakom konflikten? Eller vad är det för föräldrar som söker sig eller hamnar hos er?
Man kan inte säga att det är precis så här ser ut. Det är väldigt olika för alla.
Ja.
Fast det är just det, kommunikationen har spruckit någonstans. Man har ingen kommunikation eller dålig kommunikation med varandra. Mm. Och där tror jag den viktigaste biten framöver sen, det är att hitta kommunikationen med varandra.
Mm.
Men också få en förståelse för barnet.
Mm.
Att barnet finns ju också med.
Mm.
Många barn säger, mamma och pappa bråkar. Om inte jag finns så då har de inte behövt bråka.
Nej.
Så det är liksom... Måste hitta någonting hur man ska kommunicera med barnen. Och då är vi väldigt noga med att säga att det är mamma och pappa som sitter där. Ja. Det är ni som ska hjälpa deras barn.
Mm.
Utan det är mamma och pappa.
Ja.
Och vi pratar mycket om det här med kommunikation. Det är ju liksom en egen del i det här som vi lägger ganska mycket tid på att prata. Hur vi kommunicerar med varandra. Och att man är förälder 24-7, kanske inte bara den veckan när man har barnen, utan man är ju förälder hela tiden.
Mm.
Och det här med när man skickar sms till den andra, att okej, jag kanske inte har barnen den här veckan, och så skickar jag några sms till mitt ex då. Mm. Och hur blir det för den att öppna de här smsen om jag skriver dumma saker helt enkelt, eller saker som väcker liksom känslor? Hur blir det? Och hur blir det för barnet som ser pappa eller mamma öppna det här smset? De där grejerna pratar vi en del om.
Mm.
Att man är förälder hela tiden.
Mm.
Inte bara den veckan eller den helgen eller den dagen man just har barnet.
Nej, precis.
Så kommunikation är ju en... Ja.
Viktigt att tänka på.
Ja, absolut.
Ja, det tänker jag är vanligt, just det här att barnen hamnar emellan och... Och särskilt när föräldrarna inte har någon kommunikation och kan prata med varandra. Att barnen liksom får föra den här kommunikationen mellan. Eller att man tar med och lämnar lappar eller vad det nu är. Och hur man...
Och det pratar vi också en del om, det här med att vara budbärare. Mm. Liksom man, som förälder så kanske man inte tänker på att man skickar med barnet ett bud. Utan man bara tänker att, men gud, kan du bara säga till mamma att det är föräldramötet nu då på torsdag.
Mm.
Ja. Det är ju en sak som man skickar med istället för att jag själv som förälder tar kontakt med den andra föräldern och säger att nu har vi fått en inbjudan till föräldramötet. Så att man har såna där saker som är lättare. Jag tänker, det är inte alltid i, vad ska man säga, att man tänker på att man skickar med liksom, utan det är bara en enkel, du kan väl bara säga det
till pappa, liksom. Går av farten.
Ja, det går av farten, men att man behöver stanna upp lite och fundera kring de här sakerna. Det pratar vi en del om med budbärare och hur det kan se ut.
Har ni något tips och råd till föräldrar hur deras kommunikation kan bli bättre eller när de kan ta kommunikationen?
Ja, vi brukar väl säga så att tipset är att man börjar alltid med sig själv. Jag har en fundering. Hur tänker du? Eller att man bara förmedlar, jag har tänkt och så här skulle det vara. Alltså man, hur pratar man med varandra? Och vi vill, ibland kan det vara så att vi pratar lite i den här kursen om hur man droppar saker till varandra. Och hur man tolkar saker och ting som man misstolkar. Och så blir konflikt för det. För man har förstått fel. Och det är lätt att göra en konflikt att man förstår fel ibland. Det är så viktigt att börja med dialogen, gå fram och tillbaka med varandra. Man börjar med, ja, men jag har tänkt så här, hur tänker du? Eller hur man frågar, men aldrig fråga om den andra. Att du behöver ställa upp på det här. Eller någonting.
Nej.
Och man får alltid fråga om det finns tid eller så.
Ja.
Det kan ju vara att den andra har annat planerat också.
Ja.
Man räknar med att du får bara hjälpa till. Och då blir det konflikt. Så jag tror att man ska tänka sig för vad man skriver till barnets mamma eller pappa.
Ja, absolut.
Det pratar vi en del också om, att det, barn är faktiskt en del av vår väggen. Så pratar man illa om den ena, så pratar man illa om barnet.
Ja.
För det är en del av bägge två.
Ja, precis. Vi har ju träffats en gång tidigare, Janne, inför det här. Och då berättade du att ett tips kan vara att man kommer överens om en tidpunkt där man kan kommunicera. Antingen skriva eller prata i telefon. Till exempel för att höra vad ni har gjort i veckan. Så att man kan visa barnen att man har haft någon form av kommunikation.
En bra signal till barnen är ju om man kan då. Om man ska ta över till nästa vecka. Jag som ska ha barnen. Att man får någonting. Vad som har hänt under veckan. Och gärna något positivt. Så när barnen kommer så kan man säga. Jag hörde av mamma att ni hade varit ute i lekparken och lekt. Och det ger signal till barnen att de pratar med varandra men inte jag hör.
Ja, precis.
Det är en bra signal till barnen att då är det något som är på gång som inte jag behöver vara med i. Så det kan vara ett tips. Och att man begränsar sina kontakt. Alltså ibland kan det vara så att en del har ju kontakt varje dag så funkar väldigt bra. Så. Men när det är konflikt så kanske man behöver begränsa hur ska kontaktytan se ut med varandra. Att det blir, för en del kanske tycker det är jobbigt. Men då finns, vet man att till exempel på söndag klockan mellan 5 och 7 då kommer ett meddelande och ska börja svara på det också.
Ja, precis.
Så vi har väl tänkt att den här, man har de här 3 gångerna så finns det ju att man har fått en förståelse hur barnen kan ha det på ett annat sätt. Och vi pratar mycket om signaler till barn och så. Och vi brukar prata om att Och man vill ge barnen en present framöver. Mm. För vi föräldrar är ju till för att vi ska lotsa våra barn in i vuxenvärlden på ett bra sätt. Mm. Och konflikter finns det ju i alla relationer, och på mer eller mindre.
Mm.
Och den present man kan ge till barnen, det är ju att hur löser man det på ett schysst sätt?
Mm.
Så barnen ser hur mamma och pappa löser det.
Mm.
För det tar ju de med sig sen när de bildar relation framöver. Mm. Så det är en ganska viktig bit är att hur ska det se ut för barnen framöver? Och då kan man lösa det på ett bra sätt.
Mm.
Och det gör ju att de får redskap när de blir stora sen.
Mm. Ja, men det där tänker jag också är jätteviktigt. Att de liksom inte tar med sig den här konflikten sen. Utan att de lär sig att hur de ska hantera det här. Vi pratar ju mycket bara kanske om det här med förebildsfaktorn. Vad visar du? Liksom, vilken förebild är du för ditt barn? Jag tänker det är ju också en del i det att visa. Att...
Och i en gemensam vårdnad så är det gemensamma beslut som förälder. Sen kan boende vara olika, men man har gemensamma beslut. Ändå som gemensam förälder. Och vi brukar väl säga om att om vi har en, sitter i en rodbåt med varsin åra. Och så har vi målet är ön, där är barnet om vi säger så.
Mm.
Så gäller det lika mycket för att komma att nå målet. Mm. Tar den ena föräldern liv för mycket, då missar man målet.
Ja.
Och det här tänker jag att man behöver hitta ett fokus som gör att vi hjälper varandra.
Ja.
Så vi når målet.
Mm. Ja, man strävar ju efter samma mål. Så.
Ja, precis.
Det tänker jag också när man pratar med föräldrar. Att alla vill ju liksom sina barns bästa.
Mm.
Även om det då kanske är att det är en före detta som man har. Och kanske har haft en lång relation som inte har varit bra. Att man inte heller liksom vill att den ska få bestämma över mig. Men att just det som ni är, att fokusera på att det är barnet som vi ska hjälpa nu. Och det är för dens bästa sen att... Jag känner att jag fortfarande inte kan välja precis där jag vill. Eller att min före detta fortfarande liksom styr mig på något sätt. Men att försöka ändra fokus där.
Och det tittar vi på. Barn har inga problem med att det är olikt.
Nej.
Det är alltså, man tror att det måste vara lika regler, lika bestämmelser i bägge hemmen. Men det funkar för barn. De anpassar sig ganska snart.
Mm.
Men det som är viktigt då är att mamma. Mamma tycker att det är okej som pappa och pappa tycker att det är okej som mamma. Mm. Att det är olikt.
Mm.
Det är okej att det är så.
Ja.
För då förstår barnen att ja, men det funkar så.
Mm.
Men när det är krångel, man tycker att den ena gör fel och den andra gör fel, då blir våra barn lojala.
Ja.
Det är då de börjar inte säga så mycket kanske till den ena till den andra föräldern, för de vet att man törs, annars säger man någonting för man vet att då är vi kompisar när jag säger någonting om mamma eller pappa.
Mm.
Så barnen är smartare än vi tror ibland.
Ja. Absolut.
De håller koll på det här.
Det där pratar vi också en del om i kursen. Just utifrån olika utvecklingsfaser också.
Ja.
Hur barn kan reagera när ens föräldrar är i konflikt. Mm. Då har vi också ett område där vi liksom lägger ganska mycket liksom tid på. Och vad man kan vara observant på som förälder. Men sen är det också svårt ibland vad är vad. För ibland kan ju perioder också vara lätt att tänka att allt beror på separationen. Mm. Liksom den och därför. Kontra att vad är faktiskt en helt rimlig utvecklings... fas som barnet är i just nu, om man är 2-3 år eller om man är uppe i tonåren eller sådär, vad, det är ju inte alltid så lätt såklart, men att man är medveten om det i alla fall, kontra då hur man kan påverkas när man lever i en konflikt. Det brukar vara ganska intressant att diskutera tycker jag med de här föräldrarna, för det blir ju så, ja just det, men det är ju faktiskt tonåring också. Man måste ju också få vara det. Liksom, i det här.
Ja, precis.
Och det är som du säger. Att det är hårt jobb att vara förälder. Så är det. Men det är inga fritidsproblem. Har man ju inte. Om man är förälder till barn. För det är, man är ju upptagen hela tiden. Runt barn. Och här brukar jag prata om också. Att man. Hur ska man kunna. Ge barn. Uppmärksamhet. En kort stund varje dag.
Mm.
För är man i en konflikt. Och man är mycket runt omkring. Då är man jättestressad som förälder oftast.
Mm.
Det är väldigt svårt att fokusera så.
Mm.
Men vi brukar prata om att. Ge barn 10 minuter. Total uppmärksamhet. Utan telefoner och alltihopa.
Mm.
Och bara. Det ger jättemycket bra relation tillbaka.
Mm.
För barnen.
Mm.
Mm. Och det är jätteviktigt.
Men att vi förstår ju också att det är en svår situation. Man lever i en konflikt. Alltså det är inte något man väljer, utan det blir så här. Tokigt kan bli ibland.
Mm.
Så är det också att barnen lever också i det.
Ja.
De står inte utanför någonstans, utan de lever i det här också.
Mm.
Ja, det är viktigt att komma ihåg.
Mm.
Barnen.
Mm.
Mm. Men hur skulle ni säga att barnen påverkas då på kort och lång sikt?
Det man säger nu i forskning, jag kommer fram nu, att lever man en längre tid i en vårdnadstvist eller i en konfliktfylld relation,
mm.
så är det, ja, det är lätt, ska jag säga, inte säga, det är en farhåga att barn kan utveckla psykisk ohälsa i vuxen ålder.
Mm. Mm.
Det har man kommit fram till.
Mm.
Så det vill ingen förälder bjuda på.
Nej.
Så det är att, och man kan alltid reparera saker, men man måste börja som mamma och pappa. Vi måste hjälpa vårt barn.
Mm.
Och vi har sett flera gånger när föräldrar börjar samarbeta på ett skyldigt sätt, så händer någonting med barnen.
Mm.
Det ser vi, det är en stor effekt. Man pratar på ett annorlunda sätt.
Jag tänkte också, eftersom att det är liksom bistånd man måste ansöka, och så är det de föräldrar som kommer till er, har ju ofta varit ganska långvariga konflikter då, skulle ni säga, eller hur ser det ut?
Det är helt olika.
Ja.
Ja. En del kommer till oss och de har varit skilda i 8-9 år. Och det är fortfarande liksom svårt mm. att kommunicera mm. med varandra. Någon där kan det vara helt färskt. Mm. Så det är verkligen så brett.
Ja. Mm.
Jag kan inte direkt säga att vi kan se något mönster i liksom vilka. Utan det är verkligen helt olika.
Ja.
Mm. Är det.
Kan ni se en skillnad mellan de föräldrarna som du säger har levt i 8-9 år separerade och fortfarande har konflikter. Än när man kommer, när det är ganska färskt. Så är det någon skillnad på de föräldrarna, tänker
jag? En stor skillnad är att praktiska saker för de som har varit längre, alltså boende, skolor och alltihopa, det är de som är färska, det är mycket praktiska som kan lösas med boende, de andra saker, det har inte satt sig riktigt där och så. Nej. Det är mycket de frågorna man ligger i då.
Ja.
Men att de längre konflikterna kanske man inte har fått ihop det här med samspelet, eller det går på kryckor liksom och så.
Mm.
Olika saker. Man kanske inte har så mycket snack. Man pratar inte med varandra.
Nej.
Så kan det också vara.
Ja.
Så. Det är väldigt olika.
Ja.
Sen är det också tänka bara viktigt att komma och tänka på just utifrån föräldrarna. Att det ena behöver inte utesluta det andra. Det här med att det här är ju barnen i föräldrars fokus som vi har här. Mm. Det utesluter ju inte att man kanske behöver få samtal om sitt egna också.
Nej.
Och sen kurator eller vad det nu kan vara.
Mm.
Som också går hand i hand i det såklart. För att många sitter med jättemycket känslor såklart i det här.
Mm.
Både ledsenhet och bitterhet och uppgivenhet och allt vad det är. Och vill såklart fokusera på barnen.
Mm.
Men behöver kanske göra ett annat jobb också. Parallellt. Och det ena utesluter ju inte det andra.
Nej.
Men det här är liksom, det här konceptet är barnen i fokus och vad man kan tänka på.
Om man går då den här kursen. Både mamma och pappa går samtidigt i två kurser då.
Mm.
Sen blir man ju erbjuden som förälder efter de här tre gångerna.
Mm.
Och då har vi något som heter föräldraplanen. Och då sitter man tillsammans och kommer överens om praktiska saker som behöver göra en överenskommelse med.
Mm.
Så man får ett erbjudande efteråt och gå vidare. Och efter kursen kan man också få enskilda samtal om man vill ha den biten. Mm. Så det finns ett erbjudande efter de här tre gångerna.
Mm.
Utifrån varje liksom sammansättning.
Mm.
För om man ska genomföra föräldraplanen så behöver ju båda känna sig trygga i rummet och sitta tillsammans och göra den.
Ja.
Så utifrån, eller om det är enskilt som behövs, som du är inne på, Janne. Mm. Så där liksom får man titta efter varje liksom familj eller vad man ska säga.
Mm. Mm.
Så det blir så bra som möjligt.
Ja, vad bra att det erbjuds. För jag kan tänka mig att de här grupperna kanske väcker en del känslor och tankar och funderingar.
Mm. Det gör det hos många. Och efter det har en del, många föräldrar sagt att före var jag inte beredd på det, men efteråt är jag beredd på att bidra till ett bra sätt och vi ska komma överens på ett bra sätt.
Mm. Ja.
Så. Och det är, då får man, vi börjar med 5 samtal i den planen.
Mm.
Och så avgör vi om vi tycker att det har gått bättre och bättre. Att det börjar komma överens om vissa saker. Men känner vi att det är, konflikten är så stark så det går inte att lösa det här. Då kanske inte det här är vårat sätt. Då kommer vi avbryta. Men det finns en möjlighet.
Hur skulle en sån här föräldraplan kunna se ut? Du sa, det är ju väldigt, jag förstår att det är väldigt individuellt utifrån. Liksom. Mm,
men just föräldraplanen, den har vi ett material som den är färdigskriven. Så tackar man ja till föräldraplanen och båda tycker att det känns okej att sitta i rummet och sådär. Då är det ett material som vi utgår ifrån.
Mm.
Och då är det verkligen att man bryter ner det på liksom små nivåer. Allt utifrån ja, men hur barnen bor, med tider, hur alla lov ser ut.
Mm.
Kör vi, jag menar, höstlov är ju ofta samma vecka varje år, vilket innebär att jag alltid får höstlovet. Du får aldrig höstlovet.
Nej.
Hur ska vi tänka? Ska vi ändå köra vartannat eller ska vi dela höstlovet?
Mm.
Och så alla de här loven, sommarlov, påsklov, allt liksom.
Mm.
Så. Och sen farsdag, morsdag, hur tänker vi med presenter? Ska vi köpa och hur mycket ska vi köpa för i så fall? Alltså man bryter verkligen ner allt. Och ja, du hade ju med dig där Jan också, föräldraplanen. Jag tänker, ja.
Och det är så att man går igenom först allt det gäller umgänge. Mm. Hämtning, lämning. När förskolan eller skolan är stängd.
Mm.
Vem har ansvar över dagen? För annars lämnar vi på morgon. Om man lämnar måndagen. Och sen många lämnar ju så på förskola och skola. Men när det är stängt, vem ansvarar då över dagen? Och när det är röd dag, bör man komma 7 på morgonen? Får man sova morgon och kommer 10 till? Alltså man går igen väldigt noga, konkret. Så man ska slippa konflikt.
Eller här när barnet blir sjuk den dag på en överlämningsdag. Vem äger den dagen?
Vem babbar?
Liksom. Ja. Det är små saker som ändå kan skapa sån irritation. Ja. Liksom. Onödig irritation. Ja. Så att det är ett bra samtalsunderlag verkligen att använda sig av. Det är sånt där man kan tycka liksom, det är självklart, men det är inte alltid det. Faktiskt.
Var ska passen hanteras? Vem har dem? Det har den föräldern. Det ska det skickas över. Om jag vill åka någonstans med barnen.
Mm.
Och det är godkänt att åka. Alltså det, bara så mycket detalj går ner och tänka. Så man slipper konflikt.
Och kommunikationen finns ju också med i den här föräldraplanen. Hur kommunicerar vi? Gör vi det via sms? Och behöver vi då få bekräftelse av den andra att man har tagit emot det?
Ja.
För det kan också vara en irritation. Jag skickar till dig men jag får aldrig något svar. Så jag vet inte om du har läst det.
Nej.
Ja men det är klart jag har, säger den andra. Ja, och hur kan vi liksom, kan vi bara skicka en tumme upp eller ett okej?
Okay?
Alltså man vet att man har tagit emot och läst liksom. Och skickar man en fråga, hur lång tid ska man vänta på svaret? Hur lång tid tänker vi liksom? Ja men jag svarar när jag får möjlighet, säger den andra. Ja fast det kan ju vara 2 veckor.
Ja.
Det kanske är för länge.
Mm.
Okej, vi behöver komma fram till, ja men 3 dagar. Mm. Sen behöver vi ge ett svar liksom, på frågan vi fick.
Mm.
Alltså verkligen.
Födelsedagar. Mm. Hur firar ni födelsedagen till barnet?
Mm.
Hur gör man om man vill ha en kompis kalas?
Mm.
Hur planerar vi det? Är det tillsammans? Alltså man går igenom alltihop. Stora fester som barnen vill kanske vara med på.
Mm.
Fast det är hos den andra föräldern. Okej, får du göra med? Eller så här så.
Mm. Och fritidsaktiviteter. Och med kostnad. Vem betalar vad? Delar vi lika? Kläder. Är det okej att barnen har, när de kommer upp i tonåren kanske och vill välja lite mer färg, så där är det okej att barnen har vad som helst, eller behöver vi ha en kommunikation innan? Hål i öronen, piercing, allt sånt där. Vad tycker vi liksom om det här? Så vi vet lite vart vi har varandra i det här också som föräldrar. Så att det är allt verkligen i den där föräldraplanen. Är det.
Och det är ett material som har tagits fram, de frågor som krånglar mest föräldrar i vårdnadskonflikt. Det är de såklart.
Mm.
Och det menar jag att när man har gått igenom den här föräldraplanen då, först BIF på grunden, sen fortsätter man med föräldraplanen och sen skriver man under att man är överens om de här sakerna.
Mm.
Och sen gör man en kommunikation, hur ska kommunikationen se ut? Sen behöver man, då vet man vad bestämt, så man behöver ta så mycket diskussioner om saker och ting. Mm. Man vet att det är. Man sätter ett datum när semestern ska planeras. Om det sista, 1 mars, då ska vi tänka, hur vill vi ha semester?
Mm.
Det är klart saker och ting.
Och sen är ju, föräldraplanen är ju inte juridiskt bindande i sig, är det inte, utan det är ett dokument som föräldrarna har att förhålla sig till. Liksom. Och man kan påminna om att, men det pratade vi om.
Mm.
Och det var faktiskt det här vi kom fram till. Liksom. Ja, just det. Men det är inte juridiskt bindande.
Nej.
Nej, det är det inte.
Man kan säga att det här är en light-version innan tingsrätten.
Ja.
Man får chansen att komma överens om saker. Och det här är gratis.
Och det är också ett av syftet med BIF. Att undvika sådana utredningar.
Ja.
Som också är uppslitande såklart för barn.
Ja.
Att få en del av. Så det här är ju ett steg då att försöka förhindra det här.
Mm. Det här känns verkligen som någonting som man skulle liksom gå igenom direkt när man skiljer sig. För det är att man får ett sånt här liksom...
automatiskt.
Ja, gå igenom. Så vet inte jag, det kanske finns så hämta ner något liknande.
Alltså vi har ju vi har väl pratat om det i våran grupp, att hur ska vi kunna hitta det här så föräldrar får tag i det innan man behöver gå vidare med saker och ting. För det kan ju vara så att vi kanske behöver säga nej till vissa föräldrar och ni behöver gå igenom tingsrätten.
Mm.
Men många föräldrar har ju skaffat ombud redan de kommer till oss.
Ja.
Och sen får man börja om på något sätt. Det här tycker vi att det ska ligga först någonstans.
Mm, precis.
Men föräldraplanen vet jag, den finns att ladda ner bara. Det kan man bara gå in och googla på.
Okej,
det är det. Ja. Så det är ingen som är knutet just till oss.
Nej.
Liksom, utan den finns att titta på.
Mm.
Gör den.
Mm. Jag tänker just det här med att kanske undvika konflikter som man annars liksom upptäcker efter vägen och har irriterat sig på redan. Att kunna förhindra sådana saker, att börja fundera över det.
Mm.
Det som är bra för vi tycker det är att vi kan ha föräldrarna i samma rum, så kan man diskutera på ett bra sätt.
Ja.
Då håller några fokus på att det inte behöver spåra ur. Nej. Utan det här är vi pratar om, inte något annat.
Nej.
På lite vägledning.
Ja, det finns många saker man irriterar sig på i en konflikt. Och därför försöker vi ta bort konflikten och prata om. Det är ni som mamma och pappa som sitter här.
Mm.
Då kommer vi överens om det.
Mm.
Och det tänker vi är viktigt.
Mm,
absolut.
För när vi kommer överens om saker, då pratar vi mer om vad jag tycker. Inte vad den andra behöver göra, utan jag behöver tänka till vad jag kan följa med. Alltså, kan jag ta det beslutet att jag kan verkligen bidra med det här? Så får varje förälder ta ansvar för det beslutet.
Det är viktigt, tänker jag, när man sitter med föräldraplanen, så ibland så får vi liksom pausa vissa bitar. Man kommer till en punkt som man märker väcker mycket känslor. Och så kommer man inte så mycket längre just då. Och då kan man ju också be föräldrarna att fundera på det här till nästa gång. För ni behöver inte komma med ett svar nu. Det viktigaste är ju att när de väl kommer fram till någonting, så ska båda kunna känna att men det här kan vi stå för, båda två. För det här har vi kommit överens om. Det är inget som jag bara slängde ur med bara för att det skulle bli lugnt. Liksom. Utan man kan behöva fundera lite på vissa saker. Vad är man beredd att göra liksom, så att det blir bra? Och då liksom, tar man det nästa tillfälle istället. Så man får fundera lite. Så det liksom hafsas inte igenom sådär. Men det ska inte heller vara ett forum att sitta och kasta skit på varandra heller. Liksom.
Nej.
Så. Och det är ju liksom våran uppgift såklart som... i samtalet då, att försöka styra det såklart.
Mm.
Det är det.
Om ett barn väljer att bo hos den ena föräldern, hur ska man hantera det då?
Ja, alltså det är ju en barn upp till, jag tror det är 15 år, efter det får barn bestämma vart de vill bo.
Mm.
Och jag tror det är mellan 12 och 15 år, där tror jag tingsrätten lyssnar mycket på barn, hur de vill ha det.
Mm.
Men före det så är det ju föräldrar som ska komma överens om det här.
Mm.
Och en del har ju praktiskt är det lättare att bo hos den ena eller den andra. Det finns inga färdiga recept att måste göra så eller så. Men varannan vecka är ju mest vanligt att det är så.
Mm.
Men att ibland kanske är så att en period måste barnet bo där för det funkar bättre. Och den andra föräldern kanske att han jobbar någon annanstans eller... har svårt med scheman och alltihopa. Jobba nätter eller vad det kan vara.
Mm.
Hur man ska få upp det. Så det är väldigt olikt det där hur man ska bo. Men barnen. Ja, från 12 kan man säga. Men 15 år då får man bestämma.
Mm.
Så. Men annars är det föräldrar som behöver komma överens om saker.
Mm.
Och det hör vi ibland i konflikt. Att barna vill det här. Men det kanske är föräldrar som vill mer.
Mm.
Än barnet.
Mm.
Och där försöker jag vara noga med att det är ni som kommer med gemensamma beslut här. Hur gör vi?
Barnen påverkas av
det. Ja, och det är för att jag kommer överens om att det är bättre än bor. Jag har varannan vecka och det är mer tid att ställa. Och så. Det kan vara så också.
Mm.
Och det är inte så att barnen älskar sin mamma eller pappa mindre.
Så, nej, precis.
Utan de älskar sina mamma och pappa. Och det vi försöker få fram i den här kursen att barn älskar sin mamma och pappa. Och signalen som de får från mamma och pappa, att de man tycker bäst om.
Mm.
De kan inte prata med varandra.
Mm.
De kastar skit på varandra.
Mm.
Är det så man ska ha, man växer upp sen. Mm. När man tycker om det ska man vara lite flisig mot det. Så. Alltså det är mycket sen signaler vi ger till barn. Och det är en viktig bit att tänka att vi har kommit överens om den här situationen. Att man bor mer hos den ena föräldern än andra föräldern. Mm. Och då är det okej.
Jag och tänkte... det är klart att det är ju vanligare också ju äldre barnen blir, ja. Kan vi se såklart i våra samtal, ja. Att de väljer att bo hos en,
ja.
Därför att den kanske bor närmare skolan eller ja. Kompisar eller i det området liksom, där mm. man, sådär. Så att det blir ju, det är ju inte ovanligt att, att barnen väljer ett boende då.
Nej, för det tycker jag, det märker vi också. När barnen är ja, men, runt tonåren där, mm. att det är vanligt att man kanske väljer, som du säger, att bo mer hos den ena.
Mm.
Men, också...
men då blir det också viktigt att prata om att det betyder inte att, att den andra föräldern är mindre viktig.
Nej.
Absolut inte. Men hur kan för relationer förändras? Ja. Liksom sådär. Och ja, men tiden går och sådär. Och hur kan man ha en relation då som också är absolut tillräckligt bra
ja.
På alla sätt och vis. Men det är svårt som förälder då att kanske kunna smälta det riktigt, såklart. Det väcker en massa känslor i en,
ja,
att barnen har varit och bott hos den andra.
Jag har lätt, precis, att man också blir sårad och mm. så att, ja men vill du ändå inte bo hos mig? Då, och då kanske man missar den där tiden som man skulle kunna liksom, alltså ha andra stunder då kanske, mm. även om inte du bor hos mig varannan vecka, att få till då när man ses att det blir bra, eller göra andra saker, mm. eller liksom försöka få tid utöver den tiden istället, eller liksom...
Mm.
Men där kan jag känna igen att en del föräldrar blir lite... Men man blir sårad och då blir det också svårt att behålla en bra relation för att man känner sig bortvald.
Mm.
Men, så jag tänker det är jätteviktigt just det som du säger. Och att det inte betyder att man tycker om den andra föräldern mer. Utan det är kanske andra saker som också spelar in. Att det kanske är mer kompisar som är närmare där och de är viktigare då. Eller...
Det där är ju också någonting, jag tänker just upp i tonåren. Det är klart att kompisar blir ju allt mer viktigt. Så är det ju, det mm. vet vi ju. Och det drar liksom att få vara med kompisar.
Mm. Mm.
Men det betyder ju inte att vi som föräldrar inte behövs.
Nej.
Utan vi behövs ju ännu mer.
Ja.
Mm. Verkligen, men kanske på ett lite annat sätt.
Ja.
Så. Och det ges ju liksom möjlighet att prata om det då. Om den frågan kommer upp där, mm. om man väljer att bo hos en eller
mm.
så.
Mm.
Kan man tänka liksom kring det.
Mm.
Hur ser alternativen ut?
Liksom? Mm. Mm.
Andra sätt att vara med varandra på.
Och det tycker jag att det kan vara grejer som man har som att inte orkar flytta på. Sådana saker som mm. man är lite äldre och så.
Ja.
Och man ska packa hit. Och alla barn tycker det är jobbigt det med överlämning och lämning.
Mm. Ja.
Det pratar vi en del om. Men det tycker alla barn är jobbigt. Mm. När man ska lämna och ska in i något nytt och sådana mm. saker. Det är svårt för allihopa.
Mm.
Oavsett ålder så mm. det knör lite där. Men att man som barn brukar man ju... Alltså de, vi, träffar som lite äldre brukar jag säga att jag pratar med en. Det räcker att prata med en förälder.
Mm.
Jag behöver inte prata med bägge.
Nej.
Utan jag pratar med en förälder. Sen får vi dem prata med varandra.
Mm.
Men det är, man väljer ju oss föräldrar lite olika.
Mm.
Så är det.
Mm.
Och det tycker jag vi hör mer och mer upp i åldrarna. Att de kommer att de, ja, men jag pratar med olika saker med mina föräldrar.
Mm. Ja. Mm. Och jag tänker när man har föräldrar som bor tillsammans så väljer man kanske oftast det. Då med, ja. Men det blir inte tydligt på det sättet.
Nej.
För att då kanske man har den kommunikationen. Eller man är tillsammans och man hör den då. Men,
mm. Ja men exakt så. Verkligen. Mm. Och då gäller det ju att prata om det också. Så är det även om vi bor tillsammans.
Ja,
ja. Att våra barn går till olika. Mm. Om det är någon, ja, man behöver prata om lite olika saker.
Mm.
Men man märker det inte lika tydligt då.
Nej.
Kanske på det sättet. Eller man kanske inte tar det lika personligt.
Nej.
Så. Och då tänker man att ja, men det var bra att barnet har någon att prata med.
Ja.
Det är inte alla som har det heller. Så se det som en, hur kan ni komplettera varandra mm. i det här? Nu är det en sån period just nu.
Mm.
Det är bra att det finns någon. Att man liksom får upp de ögonen.
Ja, som sagt, det är inte lätt det här med kommunikation. Det är mycket, jag tänker när du berättar den här föräldraplanen. Det är ju väldigt mycket saker som kan liksom skapa konflikter eller liksom irritation.
Ja.
Och just sådana vardagliga saker som man inte riktigt
jo,
tänker
det,
på.
Det, vi har mm. väl något så här, vi tänker att vi tar upp det med kläder kan vara så här. Att man har mm. bestämt att vi delar på saker och ting och så.
Mm.
Och sen så köper jag en jacka för många pengar och så.
Mm.
Så.
Mm.
Och så skickar man, nu får du skicka över pengar för jag har köpt en jacka.
Mm.
Ja men det har inte jag varit med och bestämt om.
Nej.
man kanske måste ringa före och säga att jag har hittat en jacka här. Är du beredd att dela på det?
Mm.
Ja, då är det okej.
Mm.
Men tar man egna beslut då får man kanske stå för det.
Mm.
Men många kräver att den andra ska också betala.
Mm. Och så är det väl typ med fritidsaktiviteter och så också kan jag tänka mig.
Ja.
Om man har tagit ett eget initiativ och bokat någonting kan man inte räkna med att den andra betalar hälften.
Nej. Om man inte har pratat om det liksom och kommit överens om det.
Så det är jättemånga så här grejer som man behöver tänka på. Så man, det kanske bara blir. Och jag tror att många föräldrar vill väl sina barn.
Mm.
Och sen blir det lite tokigt till slutändan. Vi tar upp mobiltelefoner, data, grejer. Ja, det tas upp hur det ska se ut. Och det är inte gratis att gå till vårdfrisan heller. Hur ska vi ha det varannan gång? Eller hur ska man göra det på något sätt?
Ja.
För det är bra. Så det, ja.
Jag tänker också många av de här sakerna kanske är någon som har varit lite mer ansvarig för innan också. Och sen så helt plötsligt så ska man dela på det där.
Mm.
Och den andra föräldern kanske aldrig har varit inblandad ens i en del saker, tänker jag. Så att det är också svårt då, men helt plötsligt ska man förväntas att man ska också delta i liksom det där lika mycket. Så att, ja.
För det är lätt att rollerna fortsätter även när man har gått isär,
ja,
eller liksom en separation. Att man har haft sina roller liksom under kanske många år. Sådär. Och så sitter det kvar och så, ja, och så blir det konflikter utifrån det också, såklart.
Mm.
Så att, det där är också någonting man behöver prata om då. Ja. Som förväntas.
Mm. Ja, absolut.
Vad kan vi bidra med båda två?
Liksom?
Ja. Den där gympapåsen som ska packas.
Mm.
Den kan vara svår på tid.
Mm. Ja.
Det är sådana saker som någon har fixat bara.
Ja, ja, precis. Men jag tänkte, har ni något liksom, nu har ju vi pratat kanske mer. Ni jobbar ju mer med de föräldrar, tänker jag, som kanske har lite mer behov som verkligen är i konflikt. Men jag tänker många av de här sakerna är ju saker som man kanske har liksom uppstår. Även om man är separerad och har en hyfsat god kommunikation ändå. Men har ni några sådana här tips till föräldrar vad man ska tänka på, om vi nu säger att man ska gå isär eller precis har gått isär, eller liksom vad som är viktigt att tänka på för att inte hamna i det där?
Alltså, ett sätt är att vara så ärlig som möjligt som man kan, och det är klart att man har brister och förmågor, man har ju olika saker hela tiden, men att man inte använder andras brister utan man ser varandras styrkor istället. För alla är bra på någonting. Och det tänker jag är viktigt kanske att tänka om man ska gå isär. Att hur ska vi kunna hjälpa varandra på ett bra sätt?
Mm.
Utan att. Och när vi träffar föräldrar. Som vi kommer i samma rum. Så förstår vi att tillit till varandra är jättelåg.
Mm.
Den är ju jättelåg. Alltså. Men hur ska man kunna jobba på den biten? Och det är att försöka hjälpa varandra.
Mm.
Hur kan man tänka på det då? För jag tänker att ofta så kanske man separerar på grund av att det är en konflikt eller att man inte kan liksom kommunicera, eller ja, det finns ju massor av olika orsaker, men hur ska man liksom tänka för att klara av att göra det?
Ja, men en kommunikation är bruten, som att då behöver man ta hjälp. Då behöver man hitta, för det finns hjälp att få. Nu är det här ett sätt, men det finns nog säkert andra i samhället som kan hjälpa till. Men jag tror att lösa det. Och om man inte kan prata med varandra. Och försöka hitta någonting där. Så våran erfarenhet blir att. Den ena föräldern blir låg. Och den andra blir väldigt tydlig. Och vi försöker hitta någonting. Hur tillsammans. Hittar vi någonting. Och där tror jag att man behöver ta hjälp. Så.
Kan skilja liksom på sina egna känslor. Och vad som kanske är barnens känslor. Gentemot den här andra föräldern. Att liksom kanske ta ett steg tillbaka. För man är ju oftast ganska på. Liksom. Man blir irriterad. Man går igång. Och sådär liksom. Ja. När den andra föräldern uttrycker någonting. Man liksom tar ett steg tillbaka. Och lyssnar på vad säger den andra egentligen. Och vad är mina känslor. Och vad är något annat. Liksom.
Ja.
Men jag tänker att det är klart. Det är inte ovanligt att man behöver en tredje part. Som sitter med.
Nej.
Och då kan det också gå väldigt bra att kommunicera. För egentligen så kanske vi inte tycker så olika om saker. Det är bara att vi säger det på så olika sätt. Och vi går i clinch med varandra.
Ja.
Liksom. Men ibland när vi väl sitter med det här. Så märker man att men vi tycker ju lika om mycket.
Mm.
Det är bara vi får inte fram det. Vi förstår inte varandra. Liksom. Men så kan vi då tydliggöra att. Ah, men här säger ni faktiskt samma saker. Fast på lite olika sätt.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det tror jag händer många gånger när man ska kommunicera. Mm. Ibland är det inte jätteolikt som man tycker. Ibland är det det också såklart.
Ja.
Så, men inte alltid.
Nej.
Men vi säger det på väldigt olika sätt.
Och det kanske inte är det man hör heller. Mm. Att det är det du säger.
Nej.
Utan jag tolkar det som du sa.
Vi tolkar så mycket. Med, bara... Ja, och då kommer det in lite med kroppsspråk. Och vi signalerar så mycket. Och vi tolkar in så mycket. Mm. I kommunikation är inte bara det verbala.
Nej.
Det är så mycket annat också, såklart.
Mm. För det tänker jag just det där med kommunikationen, alltså gentemot barnen också. Att, för det tycker jag en del föräldrar säger, ja, men jag säger aldrig någonting om den andra föräldern. Mina barn har aldrig hört att jag har sagt något eller så. Men det kanske räcker med att man pratar annorlunda. Man kanske går ut när den andra föräldern ringer. Eller man kanske liksom är tystare. Eller liksom, alltså sådana saker. Att det också påverkar. Liksom. Att du behöver inte prata skit om den andra föräldern. Men det märks ändå att det är någonting som ändå är.
Ja, och jag jobbar ju på Sputnik med barn och unga som har en närstående med ett beroende. Och där pratar vi också om hur viktigt det är att vara ärliga mot barnen. För de förstår mycket mer än många tror.
Och det är bättre att vara ärlig, för annars jag tänker våra barn får ändå bilder och föreställningar och då kanske hör ett samtal mellan mamma och pappa, men man hör bara den ena föräldern, för det är där man är.
Ja.
Ja. Men man hör ju inte vad som sägs från andra, och så får man sin egen bild av vad samtalet har handlat om eller vad det är.
Mm.
Och då är det bättre att vara
så
ärlig som möjlig.
Vi får ju många föräldrar, vi har aldrig bråkat inför barnen.
Nej.
Och vi har aldrig, de har aldrig hört oss.
Nej.
Och jag har aldrig sagt något illa om den andres förälder.
Mm.
Så aldrig gjort det. Men barn läser av oss på 3 sekunder.
Precis.
De läser av oss blixtsnabbt. Mm. Hur vi mår, hur vi ser ut, hur vi är.
Mm.
Sen rättar de sig efter det.
Ja.
Så, och det tänker jag att många barn. Det blir så för barn ibland att man tar över konflikten. Man krånglar som barn. Och då bråkar man med mig istället för ni ska bråka med mig då istället.
Mm, mm.
Så de, ibland är det så att det händer så. Att barn är så smarta som de vill inte att sin mamma och pappa bråka.
Mm.
Då lägger de fokus på sig själva istället.
Mm.
Mm. Och det kan bli ytterligare som är krångel i skolan. Krångla lite här och där.
Men jag tänker om man nu vill, om man lyssnar på det här programmet som förälder och känner att men det här känner jag skulle vi behöva eller jag behöva. Vad gör man då? Hur tar man kontakt?
Det är att kontakta mottagningsgruppen till socialtjänsten. Och sen vill jag som förälder göra en ansökan. Om att jag vill komma i kontakt med stöd och behandling barn i Rosta. För BIF-utbildning. Eller BIF-kurs.
Mm.
Mm.
Och sen vill jag kanske att ni ringer upp in. X också. Nej, jag vet inte om du gör det. Det kanske inte gör. Men många av föräldrar önskar det.
Ja.
Ja. För när vi går med, de går i varsin grupp föräldrar, så säger många föräldrar, får den andra föräldern höra det här också?
Ja.
Och det tycker de är bra.
Ja.
Ja. Och så är det. Men det är mottagningsgruppen. Och nu har inte jag telefonnumret i huvudet här.
Nej. Och det kan vi ju.
5300 tror jag.
Och vi har ju också på föräldrastöd, så kan vi kontakta oss om det är så att man känner att man kanske är, när det inte har gått så där långt, att man känner att man har en massa konflikter. Men att man kanske har svårt att kommunicera och behöver lite extra stöd och hjälp på vägen.
Mm. Mm.
Och det här är ett erbjudande.
Mm.
Och går den här BIF-kursen, det är också ett erbjudande.
Mm.
Det är frivilligt. Föräldraplanen är också frivilligt.
Ja.
Det är ett erbjudande. Så det är inte någonting man måste in i.
Nej.
Utan det är som förälder man känner att jag kanske behöver fylla på lite.
Ja. Jättebra.
Ja, jättebra. Jättebra att ni finns. Jag är föräldrar med det här.
Mm.
Ja, men det är en möjlighet i alla fall.
Mm, ja.
Ett erbjudande.
Ja.
Är det. För många andra såklart.
Precis. Men jag tänker att vi ska avsluta.
Ja. Och då tackar vi Anna och Maria så mycket för att ni ville vara med.
Ja, tack så jättemycket.
Tackar för att du kom hit. Anna Sörebro, bit för bit du växer och jag ser dig bli så stor. Allt som du har, i det är jag kär. Så välkommen hit, exakt som du är.